forskning ska du kunna lita på. Men kan du det? Det beror ju såklart på en massa saker. En del av det är vilken typ av forskning handlar om. Alltså kollar du på de här lirarna i Schweiz som upptäckte eller bekräftade förekomsten av Higgs-bosonen. Så jag får lita på att de vet vad de gör, men det de gjorde, gjorde de i alla fall med väldigt stor säkerhet. Så de är väldigt säkra på att de hittade den här, vad fan det nu är, partikeln kanske. Tittar du på läkemedelsforskning så är det också mer eller mindre säkra fynd när det väl kommer till kritan då, när man gör de definitiva studierna. Man har väldigt stora underlag, man har välkontrollerade studier, man har många års erfarenhet från olika typer av teknologi man använder. Det finns insyn från massa olika organisationer och så vidare och så vidare. Så det beror liksom lite på vilket forskningsfält man pratar om. När man pratar om det här fältet som jag liksom jobbar inom då, eller verkar inom, alltså träningsforskning, så är det faktiskt tyvärr väldigt tveksamma resultat som man har att göra med. Så väldigt ofta så handlar det om små studier som görs liksom små öar av forskningsvärlden. Alltså det är inte så mycket sammankoppling mellan olika labb och organisationer, utan man gör väldigt ofta små studier på sin kammare mer eller mindre. Och så jämförs det med andra små studier som är gjort på andra kamrar. Istället för att man liksom har ett globalt nätverk där man gör samma upplägg och liksom får ett större underlag och sådär. Så det är väldigt ofta ganska små studier. Det är väldigt ofta ganska kortsiktiga studier. Och de här sakerna som man mäter, alltså muskeltillväxt eller syreupptag eller liksom prestationsförmåga, den typen av saker, är lite svårare att ta på. Alltså det är klart, det är ju svårt att ta på depression också om vi pratar om läkemedel för det eller liksom njursvikt och sådär. Det är liksom också svåra grejer. Men det finns mycket, mycket mer pengar i det, för att det är viktigare att ens njure funkar än att man har stora biceps. Så är det bara. Så det leder till att det är liksom ganska lite medel inom det här, och det är liksom inte så prioriterad forskning kan man väl säga. Och anledningen är inte för att det är idioter som håller på med det här. Det är ju hyfsat smarta människor i alla fall. Jag har pratat med väldigt många smarta människor som håller på med de här sakerna. Och de vet vad de gör, och de vet också oftast om begränsningarna i det som de håller på med. De riktigt vassa är liksom lite försiktiga med att dra slutsatser och där. Sen har du sådana här pajasar som jag, som sitter och drar slutsatser utifrån enskilda studier. Jag försöker att vara lite försiktig med det, men det händer att man dras med i det. Och ganska ofta blir det tyvärr fel då, för att väldigt ofta så är forskningen fel, helt enkelt. Och en ny översiktsartikel har tittat på just den här problematiken med när det kan bli fel. Och det de har tittat på mer specifikt, det är vad man kallar för bias, eller liksom oönskad påverkan på resultaten ungefär kan man väl säga. För oftast är det oönskat. Alltså det finns ju exempel på när rent forskningsfusk, även inom träningsvärlden, så finns det den typen av exempel. Men ganska ofta så är det oönskad inverkan på resultatet av ens medvetna eller omedvetna förkunskaper och inställningar och attityder och sådär. Och en sak man gör för att minska på det här bias då, den här påverkan, det är att man gör forskningen mer rigorös. Om du gör forskning helt oblindad, helt orandomiserad, du gör det lite hipp som happ, du börjar när du vill, du slutar när du vill, du väljer vilka du ska inkludera, du räknar inte på statistiken, du bara liksom gör det lite på känn, då kan du få precis det resultatet som du vill, nästan oavsett vilken fråga du ställer. För du kan liksom designa din studie på ett sånt sätt så att den visar det du vill att den ska visa. Och du kan också manipulera det utefter processens gång för att det ska bli det resultatet som du vill. En riktigt bra forskare vill ju inte ha det här, utan man vill ju ha någon form av sanning med stort S. Och då försöker man att göra rigorös forskning. Och det de tittade på i den här översiktsartikeln var att de jämförde studier som var gjorda år 1995 med studier som var gjorda år 2020. Och anledningen till att de valde år 95 var för att 96 kom det någonting som kallas för konsortkriterierna, tror jag att det översätts till. Det är i alla fall en typ av standardisering, liksom en checklista för hur man ska göra bra forskning för att man ska minska då bias i forskningen. Och så jämförde de det med någonting som är nutida, alltså år 2020 då, forskningsstudier som är gjorda då. De hade som ambition att ta all forskning som de kunde inkludera utifrån deras inklusionskriterier. Det visade sig att det hade blivit alldeles för mycket. Så då valde de första 170 artiklarna från år 95 och de första 170 artiklarna från år 2020. Och så jämförde de dem i hur mycket bias som möjligen fanns i de här studierna. Det bedömde man med hjälp av Cochrane-kriterierna. Alltså Cochrane är en organisation som gör systematiska översikter och metaanalyser inom liksom alla olika områden, inklusive träningsforskning, men även läkemedel och bla bla bla, allt möjligt sånt där. Så det anses på något sätt vara the gold standard, eller så bra som det blir för att bedöma studiers kvalitet då. Och som sagt, det man tittade efter var bias, alltså inte då är resultaten fel, det kan man inte se genom att titta på det här sättet, utan det man kunde se här var, finns det en möjlighet för att det blir fel på grund av liksom forskarnas inställning och sådana saker. Och de här sakerna som man tittade på, det är saker som till exempel då randomisering. Så vill du titta på någon form av proxy till orsakverkan eller kausalitet, då behöver du ha två grupper som är relativt lika och så utsätts de för olika saker, och då kan du liksom utgå från att det är de här olika sakerna som sen leder fram till ditt resultat, snarare än att det är någonting inneboende i den gruppen. Om du istället gör så här att du gör en orandomiserad studie till exempel, då säger att du tittar på två olika skolor och så säger den ena skolan får träna styrketräning, den andra skolan får inte göra det, och så tittar vi på styrkan efter 12 veckor. Då kan det ju vara så att det är styrketräningen som gör skillnad, om du ser någon skillnad. Eller så kan det vara någonting med de här skolornas beskaffenheter, alltså hur de är funtade, hur eleverna funkar där, hur organisationen funkar där, som gör att du får de här resultatet. Så det du kan göra då är att du tar liksom de här två skolorna och sen så randomiserar du folk. Så du säger liksom att amen, nummer 1, 7 och att om man randomiserar så ska det vara helt slumpmässigt vem som får göra vad helt enkelt. Och då blir det så att har du tillräckligt stort material så får du liksom en normal fördelning av vad man tänker sig då, alla olika egenskaper, alltså genetik, attityd, föregående bicepsstorlek, längd, vikt, kön, alla sådana här bitar. Alltså att du får liksom en slumpmässig fördelning av folk som blir då i praktiken, eller förhoppningen är att de blir i praktiken då identiska. Och då är det så att det enda som skiljer dem åt, de här grupperna, är vilken typ av träning de fick göra. Bicepsträning eller ingen träning. Och då ser du liksom, vem fick störst biceps efter de här 12 veckorna? Så funkar randomisering. En annan grej de tittade på var blindning. Dels då, och det här blir knepigt i träningsforskningen, att man blindar deltagarna för att de faktiskt gör någonting. Alltså det kan ju vara att man säger att man har ett träningsupplägg som man vill testa om det funkar, för att man tror att det funkar. Och sen så matchar man det med ett träningsprogram som man tänker inte funkar. Det blir någon sorts placebo-träning. Så ska man då försöka lura de här som gör den här placebo-träningen att ni gör någonting verkligt liksom. Det vore att blinda folk på riktigt. Men ni hör ju själva, det är ganska svårt att göra. Men man kan ju också jämföra med något protokoll som man liksom vet sedan innan är fullgott, men kanske inte lika bra som när man testar och så vidare. Men kanske det viktigaste är att man faktiskt blindar de som mäter saker och de som fördelar de här personerna i grupperna, så att de inte kan få någon påverkan på vem som hamnar i vilken grupp. Och sen inte har någon påverkan när de själva ska mäta då resultatet. Ska du mäta bicepsomkretsen så kan det ju vara så att vill du inte att den här interventionen ska funka, då kan du ju liksom bara dra åt måttbandet lite mer och då kommer det bli en mindre ökning av biceps. Samma gäller när det här vi pratar om i tyngre träningssnack många gånger, när man mäter med ultraljud. Är du inte blindad till vilken intervention personerna var, alltså vad de har gjort för någonting, så kan du beroende på vad du vill uppnå för resultat trycka lite hårdare eller lite lättare med den här ultraljudsproben för att se liksom att nej, men det blev ingen ökning här, eller det blev väldigt stora ökningar, beroende på hur man mäter då helt enkelt. Så att blinda då de som är ansvariga för fördelning av personer och mätningar av resultat blir väldigt, väldigt viktigt. Andra grejer då är till exempel att man räknar på statistiken, alltså att man gör en powerberäkning innan så att man vet att man har tillräckligt underlag för att upptäcka eventuella skillnader i de här grupperna. Det kan också vara en annan liksom statistisk grej, kan man säga, att man tar hand om avhoppare på rätt sätt. Så att om du har en grupp då som får göra den här bicepsträningen och en grupp som inte får göra det. Om du då kör stenhård bicepsträning för den här gruppen och så hoppar 80% av, så får du fantastiska resultat. Så ser det ut som att den här bicepsträningen är fantastisk, men då har du liksom 80% som har hoppat av där. Och vad händer med deras biceps? Det vet du inte, för att de har hoppat av, du har inte mätt dem. Och det man kan göra då är att man kan statistiskt korrigera för det här, kan man säga. Att man liksom, om de inte genomförde träningen så mäter man dem i alla fall och så ser man då vad fick de för resultat, troligen inget överhuvudtaget. Och då späder det ut den här fantastiska 20% som genomförde hela den här stenhårda träningen. Det kallas för intention to treat, och det är någonting som man använder för att se liksom vad får den här interventionen för effekt, inte vad får den för effekt om man faktiskt gör den. Den typen av saker då är det man snackar om att man behöver kontrollera för att det ska bli låg risk för bias, att forskarna själva inte ska kunna påverka resultaten så mycket. Och det man ville titta på i översiktsartikeln var, hur såg det ut 95, hur såg det ut 2020 och är det någon skillnad däremellan? Deras hypotes var att det skulle vara relativt dålig forskning även 2020, men att det skulle ha blivit bättre. Och den här hypotesen besannades också, för att den största merparten av alla studier 2020 hade hög risk för bias. Alltså, de hade inte kontrollerat några av de här sakerna som jag nämnde, vilket innebär att forskarna själva skulle kunna påverka resultatet. Det var sämre 95, vilket är liksom positivt, men det är fortfarande så att det är ett relativt dåligt resultat även 2020. Och det innebär då liksom kontentan av det här är att man måste vara väldigt försiktig med även ny forskning då. Så man kanske tänker på så här gammal forskning som att det var skit. Det var det inte nödvändigtvis. Men man kan säga att det var större risk att forskningen var felaktig på grund av bias 95 än den är 2020 eller den är nu då. Men det är fortfarande så att det är väldigt osäkra resultat av de här, som sagt då, små studierna utförda på lite tveksamma sätt kan man säga. Så när man har då, det här blir ju ganska, för det är ganska vanligt att man tittar på gammal forskning och så har man liksom en liten studie eller några få studier som säger någonting och så blir det liksom en princip inom träningsvärlden. Man säger så här är det. Alltså det kan vara riktigt grundläggande grejer som hur många reps ska man göra för att uppnå det här, eller ska man göra högintensiv intervallträning eller måttligt intensiv träning för att uppnå det här resultatet eller sådär. Det räcker liksom egentligen med att du har en eller kanske ett fåtal små studier som plockas upp och som liksom skrivs om mycket och som används i läroböcker och som blir liksom en grej för att det ska cementeras som en sanning. Och då ska man veta då att alla studier inom det här området är lite tveksamma. Det finns alltid stora utmaningar med att göra rigorös forskning. Så även om man försöker göra det på bästa sätt så kommer det ganska ofta bli lite tveksamma resultat. Och det innebär att det behövs många studier. Man behöver titta på det på olika sätt. Som sagt, man behöver samarbeta över flera laboratorier för att det ska vara olika forskares bias som kommer in i det hela. För att man verkligen ska veta att det här stämmer. Så när det då kommer en ny studie som säger någonting så ska man vara väldigt försiktig med det. Man ska också vara väldigt försiktig med att tro stenhårt på någonting om man inte riktigt vet vad det är som ligger bakom just den principen. Och det här gäller nästan oavsett vad du tittar på. Skrapar du lite på ytan på typ alla fynd som finns inom den här sfären, så kommer du se att så här, det var nog inte så solklart som jag tänkte från början. Och det betyder inte att det är fel, det betyder bara att det finns en viss tveksamhet. Det finns lite ludd i kanterna på de här resultaten och det måste man liksom alltid ha med sig. Så att man är beredd att ändra sig när nya resultat kommer, om de nu gör det. Det var egentligen det hela. Jag tackar för mig, så ses och hörs vi när vi gör det.